kommer vi in till de här 12 profeterna, kallas småprofeter, om man nu ska gradera överhuvudtaget. Vi kan säga att deras böcker är lite kortare. Hosea är egentligen den första profet som lämnar efter sig sitt budskap i skrift. Och det är ju värt att notera. Han var Nordrikets siste profet och blev kallad Nordrikets Jeremia. Han påminner mycket om Jeremia, den lidande profeten. Och när jag läser det här och tänker på, då jag vet inte, det tar tag i mig på något sätt. När jag märker hur Hosea engagerade sig i folkets nöd och sörjde över folkets nöd. Och då låter jag det gå till mig själv då, som andlig ledare. Och kanske vi skulle ta det till oss lite till mans. Hur är vår ställning till vår omgivning? Ibland kan det bli så att vi förfasar oss över situationen och tycker det är hemskt, så vi nästan gör så här. Va? Istället för att gå in under nöden, under människors nöd, för att träda fram i förbön inför en värld som håller på att gå under. Hosea, han gav uttryck för sina känslor, men när han talade så var hans språk verkligen majestätiskt och också känslomättat, måste man kunna säga. Han var samtida med Jesaja och Joel och Amos och Mika. Och det var ungefär 700 år före Kristus, just då den tiden när Rom grundades och Kartago, de städerna som lät tala om sig, så fanns det här i Nordriket en profet, Hosea. Och det rådde mycket förvirrade politiska förhållanden i Nordriket vid den här tiden. Men då fick han sin uppgift, den här profeten, att avslöja synden och förkunna Guds dom över ett folk som inte ville göra bättring. Vår uppgift är faktiskt att avslöja synden och förkunna Guds dom över människor som inte gör bättring. Men det är lite svårare. Vi vill liksom vara lite behagliga i vårt budskap. Men Hosea behövde inte bara tala avslöjande om synden, dom över folket som inte gjorde bättring, utan han skulle också komma fram med det här med Guds barmhärtighet och Guds frälsande nåd. Och det är så vår förkunnelse ska vara. Nu är vi så rädda för domsbudskap i vår tid. Men människor har ju ingen behov av nåd om de inte ser att de är under en dom. Och därför måste vi tala om domsbudskapet. För där synden överflödar eller överflödar är nåden, desto mer ska nåden kunna komma fram. Så måste det ju vara den allvarliga förkunnelsen om synd och dom. Men då har vi det här intressant och det där märkliga. Om du läser då från första kapitlet, så står det Hoseas hustru och barn. Det var hans familjeliv som fick illustrera Guds förhållande till Israel. Och då har vi då i början av boken, de där första tre kapitlen. Och sedan resten av boken, den handlar om profetior om och budskap till Israel. Avfallet det bestraffas med fångenskap, men Herren älskar sitt avfälliga folk och vill möta det i barmhärtighet. Det talas om avfällighet här. Det talas om synd och straff, men det talas om Guds kärlek. Och jag har haft anledning att betona tidigare hur Gud älskar syndare älskar det avfälliga folket. Men hur människor i sin synd och i sin avfällighet drar en dom över sitt liv. Men Gud är beredd att förlåta. Låt oss läsa något här. Vi läser det första kapitlet, de åtta första verserna. Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beris son, Josias, Jotams, Ahas och Hiskias, Judas kungars tid, och Jerobeams, Joas sons, Israels kungs tid. När Herren först började tala genom Hosea sade Herren till honom: gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder. Ty trolös avfällighet löper landet bort ifrån Herren. Då gick han bort och tog Gomer, Diblaims dotter, och hon blev havande och födde honom en son. Och Herren sade till honom: ge denne namnet Israel, ty när ännu en liten tid har gått skall jag hemsöka Israels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israels hus. Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Israels dal. Och hon blev återhavande och födde en dotter. Då sade han till honom: ge denna namnet Loruhama, för jag vill inte vidare förbarma mig över Israels hus så att jag förlåter dem. Men över Judas hus vill jag förbarma mig, och jag ska ge dem frälsning genom Herren deras Gud. Inte genom båge och svärd och vad till kriget hör ska jag frälsa dem. Inte genom hästar och ryttare. Och när hon åter hade avant Loruhama blev hon åter havande och födde en son. Då sade han: ge denne namnet Loami, för ni är inte mitt folk. Ej heller vill jag tillhöra er. Och så läser jag från den andra versen i det andra kapitlet. Gå till rätta med er moder, gå till rätta, för hon är inte min hustru och jag är inte hennes man. Men hon ska få bort det lösaktiga levernet från sitt ansikte och otuktslevernet från sitt bröst. Om inte ska jag klä av henne så att hon ligger naken. Jag ska låta henne stå där sådan hon var den dag då hon föddes. Jag ska göra henne lik en öken och låta henne bli som ett torrt land och låta henne dö av törst. Och mot hennes barn ska jag inte visa något förbarmande, eftersom de är barn av en trolös moder. Ty deras moder var en trolös kvinna. Ja, hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sade ju: jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat och min dryck, min ull och mitt lin, min olja och mitt vin. Se, därför ska jag nu också stänga din väg med törnen. Ja, en mur skall jag resa framför henne, så att hon ej skall finna någon stig. När hon då löper efter sina älskare skall hon inte få fatt i dem. När hon söker dem skall hon ej finna dem. Då skall hon säga: jag vill gå tillbaka till min första man, ty det var bättre för mig då än nu. Men hon har inte förstått att det var jag som skänkte henne både säden och vinet och oljan, och att det var jag som gav henne så mycket silver, lika så guld, av vilket det gjorde sin Baals bild. Från första kapitlet till och med tredje så handlar det helt om Israels trolöshet. Och då är det här äktenskapet som profeten ingick med en trolös kvinna, som är en bild på Israels trolöshet emot Herren. Hur man hemföll åt avgudadyrkan och vände bort från den sanne guden. Profetens kärlek, om du nu läser om den, den är, som vi upplever den, ofattbar i uthållighet och styrka. Och det här skildrar ju situationen i Israel. Det var en förvildning genom avgudadyrkan. Fyra kungar hade mördats på 20 år. Och vid mitten av Hoseas verksamhet så bortfördes en stor del av folket i fångenskap av assyrierna. Så Hosea fick också se sina profetior gå i fullbordan genom Samarias fall. Den här märkliga kärlekshistorien, den används för att visa hur folket i allt var föremål för Guds kärlek. Guds egendomsfolk på den tiden, men också Guds egendomsfolk nu. Låt oss komma ihåg att Gud älskar oss. Vi kunde ju påminna här om första Korintherbrevet. Det är 10:e kapitlet, ni behöver inte slå upp, utan jag kan ju bara citera det här, 10:11. Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Det står om dessa människor som hängav sig åt otukt och vände sig till avgudadyrkan, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och det där som hände i gamla förbundets tid, det har blivit nedtecknat för att vi ska ha det som exempel och vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Det här är alltså nedtecknat som exempel också det, så att det ska vara oss till varning att inte vända bort ifrån Herren, utan bedja: nära dig, vill leva nära dig. Hosea, han gav sin hustru allt. Det var han som skänkte henne både säden och vinet och oljan, och gav henne så mycket silver och lika så guld. Det var han som skänkte henne allt, precis som Gud har utgivit sig själv för oss till försoning för våra synder. Du läser i det 3:e kapitlet hur Herren säger till profeten: gå ännu en gång bort och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska, liksom Herren älskar Israels barn fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Och jag köpte henne åt mig och gav för henne 15 siklar silver och en homer korn, och därutöver en letek korn. Hans kärlek var så stor så att han köpte henne när hon var slav. Han friköpte henne, som Gud friköpte oss. Men hon är här, Gomer, en tragisk bild av människans hårdhjärtenhet. Men en underbar bild möter vi av Guds kärlek. Och nu här då bara är en liten bild, så är det en illustration av ett stort, stort sammanhang. Och det började redan i första Moseboks första kapitel, den 28:e versen. Där läser vi så här: och Gud välsignade dem. Gud sade till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Alltså, det här är något fantastiskt. Hur Gud välsignade de människor han skapade, och allt sammans skulle vara så fint. De skulle vara herrar, härskare över allt. Men så kom fallet dag, och de gjorde uppror mot Gud. Och du känner till den berättelsen. Då började det gå neråt. Och så läser vi 3:23. Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård för att han skulle bruka jorden varav han var tagen. I det 8:e kapitlet den 20:e versen, då har det börjat gå uppåt igen. För då har syndafloden kommit och människorna vänder sig till Gud. Och Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. Då hade människan sjunkit djupt ner. Men så blev det en väg upp igen med ett altare åt Gud. Men sen fortsatte människan utför igen genom att upphöja sig själv. Och uttrycket av människans eget upphöjande, ja, det är Babels torn. Man skulle visa sin makt och då hade det gått neråt igen. Och så blev det språkförbistringen. Sen går det uppåt när Herren möter Abraham och ger honom löftet om att i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och så går det neråt. Och så går det uppåt förnyade löften. Och så blir det en vandring med en möte med Gud, med avfällighet, med att man vänder sig bort från Herren. Herren sökte dem och de kom tillbaka igen. Och som situationen är nu finner vi då i Hosea 3:4. Ja, i lång tid skall Israels barn få sitta utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Jag tänker ofta på det här, upp och ner. Och det är väl ofta som det lätt blir med vårt liv. Och tänk vad Gud har jobbit med oss. Precis som han hade med Israels barn. Men i allt så finns denna hans kärlek, hans generositet, att han vill möta och börja om igen. Och då kommer jag till den andra avdelningen från det fjärde kapitlet. Och där har jag 4 punkter. Israels nationella synd, Guds val, Israels synd vidare och Guds nåd. För att avsluta med en hälsning till avfällingar. 200 år tidigare än det här så hade Israel skilt sig från Juda. De hade börjat tillbe avgudar. De hade inte lyssnat till Elia och Elisa. Och nu var Hosea en ny röst som vi möter i 6:e kapitlets 1:a vers. När han säger: kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss. Han skall också hela oss. Han har slagit oss. Han skall också förbinda oss. Det var den här omvändelsen som Hosea manade till. Men rubriken lyder folkets falska ånger. Och Gud hjälp oss att vår ånger är äkta och sann när vi söker Herren på nytt efter ett nederlag. Gud hade utvalt det här folket. Det var ju en mycket svag nation. Det fanns andra nationer. Där fanns Babylon. Där fanns egyptierna. Där fanns hetiterna med makt och kultur. Där fanns fenicierna. Men Gud valde en liten, liten svag nation. Som sin egendom. Jag måste berätta någonting. Det var ett samtal idag som jag fick höra om det. En flicka på 10 år. Hon hade vuxit upp i tragiska förhållanden. Så hon hade fått svårigheter. Hade det fruktansvärt svårt i skolan, svårt att hänga med. Då var det en ungdomsledare som bara sa till henne så där på ett läger: skulle inte du vilja göra någonting för dina kamrater? Du kan bara komma och säga till någon gång när du vill, vi ska göra någonting. Den här lilla flickan Sofia, som ingen räknade med, hon älskade Jesus. Och det här alltså, det är en dagsaktuell händelse, precis dagsaktuell. Hon kände att här skulle hon göra någonting. Och hon började ordna en sån här VIPS-klubb, som man nu, ni vet, Inger Edén talade om här i vårt församlingsmöte. Hon fick fart på hela klassen. Hon fick fart på sina kamrater som var kristna, och de ordnade en grupp och aktiviteter och fick igång allt sammans i den där klassen. Och häromdagen så framförde de en adventsmusikal för 2400 ungdomar i Philadelphia kyrkan. Den här flickan som hade svårt i skolan, svårt att klara sig, hon spelade en av huvudrollerna. För hon hade envist känt att här skulle hon göra en insats för Jesus. Där satt hennes klasskamrater. Där satt hennes lärarinna som hade haft så jobbigt med henne. För det var ju så svårt. Hon var så störd med den bakgrund hon hade. Där spelade hon en huvudroll. Och på ett strålande sätt framförde en musikal budskapet om Jesus Kristus. Det kom till mig just den händelsen som jag hade berättat idag. När jag såg det här. Det fanns mäktiga nationer, men Gud använde en liten nation. Så vill Gud använda oss som enskilda, precis i den situation vi är. Vi räknar bara med att det ska vara andra, men får Gud grepp om dig och mig, då kan vi utföra fantastiska saker. Ni vet, vi är uppfostrade, vi som är lite äldre. De flesta av oss är ju lite äldre. Ja. Så här att det är nästan att man ska utplåna sig själv. Själv blott ett intet, intet. Och ingenting, ingenting har jag, inga ting har jag gjort. Och, ni vet sådär, va? Så vi har nästan kommit så långt så att Gud har inte fått chansen att göra något med oss. Utan vi måste lära oss att tro på att Gud vill använda oss, för vi är någonting i Jesus Kristus. Oss själva kanske vi inte är någonting, men vi måste tro på vårt budskap och tro på vår uppgift. Och det skulle jag särskilt vilja betona här. Tro på vad du förkunnar, tro på vad du säger och tro på vad du gör. Ja, det var det, ja. På samma sätt så har vi Jesu ord. När han säger: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt, sån som blir för beståndande. Vi är utvalda av Herren. Men vi kan också läsa vidare här om att Israel visade ingen tacksamhet mot Herren. Precis som människor är i vår tid. Vi är otacksamma här i Sverige i största allmänhet. Men kommer ni ihåg den här sången som man sjöng? Det är nog en 30 år sedan. Om Gud förglömde världen om blott en enda stund. Kan du den, Alvar? Ja, du kan inte texten så kan påminna mig om den. Men ni känner igen den, va? Hur skulle det vara om Gud förglömde världen? Det fanns ingenting kvar av allt det underbara, det vackra och det sköna i naturen. Men vi är inte tacksamma till Gud. Vi skulle vara tacksamma till Gud för varje ny dag. Även om vi måste gå ut och skotta snö 5:30 på morgonen. Tacksamma till Gud för att vi får äta oss mätta. Istället äter vi för mycket och förstör oss själva. Tacksamma till Gud för hälsa. Tacka för Gud att vi har frihet. Tacksamhet till Gud att vi har frihet i vårt land. Och det här, om du läser den här boken, så finner du att det var en av de stora synderna i Israel, att man inte visade tacksamhet mot Gud. Och jag ska läsa det sjätte versen här, det femte kapitlet, det är antecknat. Om de än med får och fäkreatur går ut för att söka Herren, så finner de honom ändå inte. Han har dragit sig undan från dem. Tänk på bibelordet: vad människan sår skall hon nog skörda. Det finns en lag om sådd och skörd. Och det finns någonting som är skrämmande att tänka på. En händelse i Gamla testamentet som är återgiven i Hebreerbrevets 12:e kapitel, den 17:e versen. Och låt mig citera den för er. Hebreerbrevet 12 och 17. Ja, jag läser den 16:e versen och den 17:e. Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat sålde sin rätt som förstfödd. Ni vet ju att när han efteråt gjorde anspråk på välsignelsen blev han avvisad, fast han bad om den under tårar. Han fick inget tillfälle att ångra sig. Jag förstår kanske inte det här riktigt, hur långt det går. Det står nämnt här i Nya testamentet att vi ska ha det här som ett exempel, så att vi inte hamnar i en sån situation. Vi drar över oss en dom och en skuld genom vårt avfall och vår synd. Så det kan bli för sent att ångra sig. Det kan bli så att sökningstiden går oss förbi. Det är olika teologi med det här också. Att man är utvald och så kan man inte bli frälst om man inte är utvald. Och ni vet allt sammans det här som man sysslar med och tolkar på olika sätt. Men en sak tror jag med absolut med bestämdhet veta. Att det finns speciella tider som är en sökningstid som det gäller att ta vara på när Gud talar. Jag hörde, det var 1951. När jag var på en plats så var det en fru där som berättade. När hon blev frälst, hon var då en rätt ung flicka när hon hade blivit frälst. Hon och hennes kamrat hade varit i ett väckelsemöte. Och den här frun, hon, eller flickan som då var, hon gick fram. Men hennes kamrat gick inte fram. Och hon kände att hon skulle ha gjort det, men hon gjorde det inte. Hon berättade efteråt att hon gick ut ur mötet. Och sen den dagen har jag aldrig känt det minsta behov av att bli frälst. När jag hörde det berättas så tog det riktigt tag i mig. Det finns en tid för andra tider som nämnas må din sökningstid, sjunger vi en sång. Det finns speciella tillfällen. Idag om ni får höra hans röst ska ni inte få härda era hjärtan. Det är ett ord som är riktat till troende människor. Och därför tror jag det är viktigt att vi lyssnar till Herrens röst när han säger något speciellt till oss. Och att vi är beredda att handla just då. Så finner vi vidare om Guds nåd. Och den möter vi redan här i Gamla testamentet. I det 11:e kapitlets 4:e vers. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag lättade oket över deras halsar. Jag sänkte mig ner till dem och gav dem föda. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Där möter vi Guds nåd, som i Nya testamentet har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och ja, längre, utan jag ska bara här påminna om i det 14:e kapitlet, det här underbara kapitlet för de som är avfällingar, när det står i den 5:e versen 14:e kapitlet: ja, deras avfällighet vill jag hela, jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, ty min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli för Israel som dagg, han ska blomstra som en lilja, och som Libanons skog ska han skjuta rötter. Det finns upprättelse för avfällighet. I Jeremia 3:22 tror jag det vi läser: så vänd nu om i avfälliga barn, så vill jag hela eder från edert avfall. Men det är viktigt att vi tar vara på tillfället som Herren ger. Och det var då några tankar omkring Hosea bok. Och jag hade tänkt att vi skulle kunna titta på två böcker åt gången, när vi nu har de här små profeterna. Då får det kanske inte rum på kassetten, så Karin kanske får lov att byta kassett. Jag vet inte hur mycket hon får med. Men vi ska tala en liten stund om Joel också. Det är en mycket kortare bok, men det är en litterär pärla. Och läser du profeten Joel, så måste du ryckas med av den sköna beskrivningen, det underbara språket som möter oss där. Joel, han verkade i Juda, och namnet betyder Jehova är min Gud. Han har blivit kallad väckelsens profet. Andra talade om detaljer i Herrens liv på jorden, och han talade mycket om framtida regeringar. Men Joel talar om välsignelsen som ska flöda fram från Jerusalem. Och det här är ju en skildring av situationen sådan den var, men också om vad som ska komma. Jag har fyra små avdelningar här i de tre kapitel som det är. I det första kapitlet så står det: folket sörjer de förstörda grödorna. Och mina vänner, jag utgår från att ni har hunnit läsa också profeten Joel, annars kanske du gör det lite senare. Här har vi i första kapitlet om denna plåga. Hör detta, ni gamla, och lyssna till det, ni landets alla inbyggare. Har något sådant skett förut i era dagar eller i era fäders dagar? Nej, om detta må ni berätta för era barn, och era barn må berätta om det för sina barn, och deras barn för ett kommande släkte. Och så kommer det. Det var någonting som skulle bevaras minnet av det straff, den plåga som Gud hade låtit gå fram över folket. Och det var om gräshoppor som hade kommit. Man talar om 90 olika slags gräshoppor. Och kanske det var 4 olika slag som kom. Eller om det var 4 år och rad som olika slags gräshoppor kom och förstörde allt sammans. Men och vinet tog slut, och gudstjänsten upphörde, och gudstjänstfirandet. Och då kommer den 13:e versen: klä er i sorgdräkt och klaga, ni präster, jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i sorgdräkt natten igenom, ni min Guds tjänare, eftersom er Guds hus måste sakna spisoffer och drickoffer. Här kommer från den 13:e versen till och med den 20:e en uppmaning till omvändelse som skulle rädda dem från en värre plåga. Och det har varit vissa tider, ni som har varit med, jag kan erinra mig det, när man har speciellt talat om profeten Joel och talat om situationen i vårt land, om vikten av omvändelse med bön och fasta, för att större plågor och större faror inte ska drabba oss. Och jag tror att vi just nu lever vad ska jag säga, en korsväg eller ett skede när det gäller att nu måste hända någonting. Jag tror på Sverige, precis som en stor industriman har skrivit en bok om. Och jag tror på en framtid för vårt folk. Och jag tror att Gud vill använda Sverige. Men ska det ske, och jag har en vision av det, men ska det kunna ske, då måste det bli en ändring nu, en ändrad situation. När vi inte har hundratusentals kristna som är likgiltiga över situationen i vår värld och i vårt land, utan att det blir en omvändelse i bön och fasta. Och vi har idag i äldstekåren beslutat om en bön och fastevecka. Och jag önskar att det ska kunna komma in i vårt medvetande, så vi engagerar oss i bön och fasta för vårt land och för vår församling, för vår stad. Om du läser i det andra kapitlet så finner du att det här, det var en fasta där alla deltog. Och när man då gick in i den så fanns det då löfte om återupprättelse. Och vi kan läsa från den 18:e versen om upprättelsen som Herren lovar om timliga välsignelser, och sen från den 28:e versen om andliga välsignelser. Jag svarade den 19:e versen. Herren svarade och sade till sitt folk: se, jag vill sända er säd och vin och olja så att ni får mätta er av det, och jag ska inte mer låta er bli till vanära bland hedningarna. Och jag, Norrlandsskaran, ska jag förjaga långt bort ifrån er. Jag ska driva den undan till ett torrt och öde land, dess förtrupp till östra havet och dess eftertrupp till västra havet. Och så står det vidare om vad Herren ska ge, om träden som ska bära sin frukt och vinträden som ska, fikonträden och vinträden som ska ge sin kraft. Och sen kommer det från den 28:e versen om andliga välsignelser. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod och eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, för en Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara, som Herren har sagt. Och till dem som kommit undan ska höra det som Herren kallar. Här i upprättelsen ligger lekamlig, timlig välsignelse, men också andlig välsignelse. Och om vi nu tänker på skapelsen, så sa Gud där hur han välsignade folket, om skulle äga allting underbart på jorden och härska över det. Och det är Guds plan. Och det är Guds plan att han ska välsigna sitt folk. Och att han ska välsigna det land där hans folk bor. Och jag tror, det står här, det är Paulus som skriver att vi ska bedja för all konung, all överhet och regering, för att vi ska kunna leva ett lugnt och tryggt liv på ett allofront och värdigt sätt. Jag tror att det är Guds plan att vi ska ha det bra i vårt land. Alltså i Sverige och vilket land det än är. Om folket vänder sig till Gud. Jag tror det. Jag ska inte lägga min egen synpunkt på det här. Jag ska bara citera vad man säger, att Amerika har ju namn om sig att vara ett gudfruktigt land. Och Amerika har ju upplevt enormt mycket välsignelse på många, många sätt. Mer än många andra länder. Men när folk börjar vända sig bort ifrån Gud, så ser man också hur det blir oro i det landet. Med motsättningar mellan folken. och också ekonomiska kriser. Så det där hör samman. Och så talar också Herren om andliga välsignelser. Och då har vi löftet om en andutgjutelse. Petrus, när han talar om det här, då säger han i de yttersta dagarna, det står inte här. Men till en del så uppfylldes det här på pingstdagen, när Petrus trädde fram i Jerusalem och citerar profeten Joel. Och här står det över allt kött. Det var inte bara över judarna. Det var inte bara de som skulle få det, utan det skulle gå över allt kött. Också över hedningarna som det skulle ske. Och det finns flera bibelställen jag kunde citera om det här, hur frälsningen skulle gå vidare. Andeutgjutelsen innebär glädje, kraft och kärlek. Och det här som ska ske då, det är ingen engångsupplevelse, utan det är någonting som man ständigt ska leva i. Förut så hade vi det här, eller det kanske var bara jag som fick den uppfattningen när jag var liten grabb och lyssnade på predikningar. Man blev frälst, det var bra. Tog man sen steget och blev döpt i vatten, ja, det var ju ett plus. Och blev man sen andedöpt, då var man säkrad för himlen. Och då hade man nått målet och då kunde man nästan sitta och andas ut. Jag hade det intrycket. Och ibland kanske det ligger lite grann utav det där att man ska nå upp till det där målet. Va? Men andutgjutelsen, det är ju bara liksom porten in till nya välsignelser. Att bli Herrens vittne. Och det är det som jag tycker vi ska nog tänka på. Ett ständigt uppfyllande av den helige anden, en ständig uppfyllelse av den. När var du sist uppfylld av anden, du som är pingstvän och andedöpt och karismatiker och allt vad du kallas? Så där som du riktigt kände att anden fyllde dig, så att det var lovsång, det var tungomålstalande, det var en härlighet. Det är inte bara när vi är på en speciell konferens eller det är speciellt inspirerande, utan vi ska leva i det. Lärjungarna, vi läser om dem att de uppfylldes allt mer av helig ande och glädje. Och Jesus säger ju i Johannes 7 om strömmar av levande vatten som väller fram från den som tror på honom. Det sa han om anden. Finns det några strömmar av levande vatten i ditt och mitt liv? Det här, det profeterade Joel om. Och det gäller de yttersta dagarna. Och det gäller oss nu. Det står om söner och döttrar som ska profetera. Det fanns den judiska uppfattningen bland de lärarna att den som skulle profetera, profetian, det fanns hos den som var rik och den som var vis och den som var stark. Så det hade vi kanske inte mycket att hämta många av oss. Men här talas det just om dem. Tjänar och tjänarinner, de var inte så rika. Söner och döttrar som inte hade hunnit få någon vishet. Också de som var fattiga, de var inte uteslutna här, utan här gällde det allt kött. Alla människor skulle få äga profetians ande. Och det var därför som Paulus också kunde säga var i faren efter de andliga gåvorna, främst profetians gåva. Så ska jag till sist bara berätta eller nämna om Herrens dag, står det som rubrik. Fem gånger så är det här nämnt hos Joel. Och det berör vår tid, men det berör också speciellt det berör vår tid och judarna. Alltså Joel såg inte bara återkomsten från Babylon, utan också den slutliga återkomsten till löfteslandet. Och när du läser avslutningen av den här boken så har du en profetia om vad som ska ske med Guds egendomsfolk. Upprättelsen och andutgjutelsen, det hörde samman. Men mycket återstår att ske, som ska hända.
Och då kan jag hänvisa till Hesekiel 39 som vi läste om. Det var en flykt, en förskingring, men det var också ett återsamlande. Och när vi då tänker på, så vill jag också citera Daniel 9. Att vi bör bedja om att profetian går i uppfyllelse. För när Daniel såg i skrifterna vad Herren hade sagt, då började han be. Jag tror jag läser innan till för att riktigt undersöka hur sant jag talar här. För jag citerar ju Guds ord och då talar man alltid sant. 9 kapitlet. I Darjaves, Ahasveros sons första regeringsår, han som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjd till kung över kaldéernas rike, i dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angett för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta 70 år gå till ända medan Jerusalem låg öde. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade samtidigt i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände och sade, och så ber han för sitt folk och bekänner sitt folks synd. Jag tror att vi ska bedja om profetians uppfyllelse. Många människor har fått lagt på sitt hjärta att bedja för judarna i Sovjet. Det är en del av profetian som ska gå i fullbordan. Att de ska tillbaka till sitt land. Låt oss be att det får ske. Allt det här som hör till denna tidsålders avslutning. Och här läser vi hur Herren ska gripa in mot Israels fiender. Här läser vi det 3 kapitlet. Domen över folket. Och här läser vi om en ny tid som ska bryta in. Gud ska välsigna sitt folk. Och han ska utplåna deras blodskulder, dem som han inte allaredan har utplånat. Och Herren ska förbli boende på Sion. Det är då det blir en annan tid och en annan regering på den här jorden. Och det är sånt som ska ske. Jag tror att vi bör ha med det här eskatologiska perspektivet och bedja att det får ske. Tillkomme ditt rike i mitt hjärta, men också på denna jord, att din vilja får ske, o Gud. Och det var, mina vänner, några tankar omkring profeten Joel och tidigare om Hosea. Och om ni kan komma ifrån julstöket nästa vecka, så tittar vi lite grann på Amos och Obadja. Och vi beder, Herre, om din välsignelse över ditt ord. Vi tackar dig för det profetiska ordet som lyser så som ett ljus i en dyster vildmark. Till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Hjälp oss att ta vara på det, Herre. Och hjälp oss att leva efter det. I Jesu namn. Amen.